Du lyssnar på det speciella specialavsnittet av Skolsverige. Avsnittet då vi låter kloka människor spana in i det nya året. Och det är inget undantag i år, 2018, så det är bara att hänga i och lyssna. Mycket nöje!
Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Karin, vi ska förklara för den som bryr sig om bakgrundsljud och grejer att vi sitter inte i vår vanliga studio, utan vi sitter i ett café på ett kulturhus någonstans i Göteborg och spelar in veckans avsnitt. Det är också därför vi har de här lite viskiga kaférösterna som gör.
Ja, men det är också en tradition eftersom vi möts i mellandagarna och inte riktigt kommer in på Schillerska gymnasiet där det är låst eller uthyrt till andra människor som spelar kupp.
Det är någon innebandygrupp, är det så?
Det är någon form av idrott.
Men jag tror det är Gotia Cup som är en innebandyvariant på vinterna.
Det är möjligt.
Hur som helst, det är ingen vettig människa som bryr sig om det.
Nej.
Däremot sitter vi på Kulturhus och spelar in Därför är det som det är. Mm. Det här avsnittet är ju tredje gången som vi släpper ett nyårsavsnitt. Eller så? Mm. Det är samma som vi brukar göra kring nyår. Vi har bjudit in lite olika personer som har olika roller i Skolsverige. Mm. Till att prata om så här, vad tror du kommer hända 2018? Så funkar det.
Och det är ju ett litet, det är ju, de två tidigare åren har varit ett av våra mest lyssnade avsnitt.
Två av våra mest lyssnade avsnitt.
Jag menar det, men alltså två av våra mest lyssnade avsnitt. Alltså de är ju populära, jag menar inte väldigt ut.
Nej, jag förstår. Jag menar att, båda två
alltså själva idén är populär helt enkelt.
Så är det.
Och därför så ser vi ju fram emot detta varje år. Vi börjar prata redan i oktober, vilka ska vara med.
Just det, precis. Och sen, slutsats, analys, i en kolon. När du och jag tar lite tid steg tillbaka så är det fler som lyssnar.
Så kan det vara.
Det stämmer.
Det är inget med det. Vi får ta den analysen in i 2018.
Ja, vi får fundera på det. Vi ser om vi gör någonting med den tanken under 2018. Men just nu i alla fall ska vi ta och börja prata om de här spaningarna då. Mm. Det är dags att börja presentera vår första gäst.
Mm. Och hon heter Johanna Pettersson.
Precis, och hon är förvaltningschef för förskolorna i Kungälv utanför Göteborg. Så.
Mm. Och din tidigare kollega?
Ja, precis. Alltså, så är det. Johanna var min mentor när jag var lärarstudent. Sen blev hon min kollega. Sen blev hon min chef. När jag var utvecklingsledare så var hon utvecklingschef i Partille. Och sen har hon gått vidare och är förvaltningschef i Kungälv.
Mm, och du har sett att hon käkar systematiskt kvalitetsarbete till frukost.
Det känns absolut som att hon gör. Jag tror inte exakt vad det är, men absolut. Det... Mm. Ja, precis. Jo, men så är det väl. Så. Och här kommer resultatet av det.
Jag hoppas att 2018 kommer att präglas av tillit. Kanske är det lite sorgligt att vi i Sverige har en tillitsdelegation som ska titta på hur perspektivet tillit kan prägla styrning och ledning av offentlig verksamhet. Men mig ger det faktiskt hopp. För mig så är tillit detta vackra lilla ord som faktiskt blir samma både framlänges och baklänges. Ett perspektiv som jag tror att det är just vad vi behöver. Jag tror att vi behöver från olika perspektiv titta på samma sak med en förståelse, med tillförsikt, med förlitan och tro och hopp på varandras olika förmågor och kompetenser. Inom förskolan möter vi 2018 med begreppet undervisning framför oss. Det har ju funnits som en del av vår styrning sedan länge, men kanske har vi inte sett så tydliga spår av det. I en reviderad läroplan som väntar är utbildning och undervisning det som signifikant skiljer det reviderade styrdokumentet åt. Vad kommer då det att innebära? Jag hoppas att det innebär att vi med stor tillit till förskollärare och lärare inom både förskola och skola ställer frågan till vår personal, våra medarbetare. Känner ni att ni fixar det? I den tilliten önskar jag också att vi får ärliga svar som, ja, de här delarna fixar vi, men det här fixar vi inte. Här behöver vi andra förutsättningar. Jag tror att det är tre fokus vi behöver ha tillsammans i den tillitsfulla organisationen. Vi behöver ha fokus på barn och elevers trygghet, barn och elevers lärande och inte minst barn och elevers delaktighet. För mig så är utbildningens viktigaste uppgift att ge framtidshopp till en ny generation som ska i ansvarig frihet delta i samhällslivet. Det är andas hopp och tillförsikt. Jag önskar att 2018 då får präglats av tillitsfulla samtal där vi lägger undan prestige, där vi lägger undan våra föreställningar och på riktigt försöker titta på varandras perspektiv och kanske få förnimmelsen av samma sak. För i de samtal jag har med medarbetare, med förskolechefer, rektorer, med skolledare så är det faktiskt en enad bild jag får. Att vi vill ge våra barn och unga tidiga och riktiga insatser för att så småningom verkligen delta i samhällslivet utifrån en ansvarig frihet. Så med förhoppning om många goda och kloka samtal som präglas av tillit önskar jag Skolsverige ett riktigt gott nytt 2018.
Men jag har ju en psykolog som har pratat om det när jag gick ledarskapsutbildning som pratade om tillitsledarskap, att det verkligen är på frammarsch. Jag gick en ledarskapsutbildning förra året.
Mm-hmm.
Och då pratar man just om att det finns liksom till och med en ekonomisk vinst i att faktiskt liksom bygga sin, liksom sin ekonomi på att jag litar på dig, du får det här kortet, du får resa vart du vill. Men
så man tar mycket större ansvar själv än vad man gör liksom annars. Eller så. Är ju teorin i så fall. Jag tänker det hänger ihop lite med det vi pratade om i förra veckan. Om liksom det här med beteendeekonomi och så. För det kan man se tillbaka till det avsnittet som Digital Samtal podcasten spelar in. Som handlar om samma tema. Då pratade de om att liksom man kan se i forskning i USA att så här, folk tar mycket större ansvar. Så här, när man har liksom ett system där arbetsgivare ska pensionsspara åt den, så pensionssparar man mycket mer än om du själv får pengar och ska ta ansvar för dig själv. Eller så.
Mm.
För då liksom gör man, alltså man kan designa ett system som gör det som är rätt, att det blir lätt. Liksom så.
Mm.
Det är väl lite samma sak egentligen här också, att man designar ett system där man litar på folk ska ta ansvar för saker.
Mm.
Då kräver också att de människorna har den inställningen och den attityden. Och så.
Mm.
Just när det kommer till offentlig verksamhet så är det klart att man borde kunna räkna med att liksom folk vill göra det absolut bästa eller så. Mm. Och det är det som är tilliten. Vad spännande, det är liksom en sån här pendelgrej kring new public management och så. Det känns superskönt att ha ett förvaltningsperspektiv på det. Och att liksom det med tillit att det är något som verkligen finns. Och att det är något som vi ska satsa på och utveckla. Så.
Jag ser jättemycket fram emot det. För jag började höra det under 2017 och vi hörde nu igen. Ja, men kul.
Yep.
Vi går vidare till listan och kommer till Karin Nygårds.
Japp, så är det.
Behöver hon en närmare presentation? Ja, det kanske hon behöver.
Jo, vi får inte räkna med det.
Ja.
Om man ska göra det liksom. Karin Nygårds är lärare. Hon är frontfigur för programmering i skolan. Hon har varit det i många, många år. Har liksom drivit den processen från att vara någonting som är nördigt och liksom så här, kanske så här gymnasiekurser i, som man kan välja till att liksom, det är en självklar del av allt som finns runt omkring och så. I mitt jobb som utvecklingsledare så mycket är supertydligt att liksom så här, så fort jag råkar nämna saker när jag möter elever tillsammans med liksom kollegor i partiet eller så, som tangerar någonting som hon har pratat om i ett avsnitt, då är det fyra händer som åker upp direkt. Ah, det här jag ser på TV i det här programmet. Så.
Precis, för hon är programledare i UR, på UR.
Ja, inte precis.
Med Programmera Mera.
Japp, som sänds i på bankkanalen, tror jag. Jag är inte 100% säker, men jag är ganska säker. Och då tänker jag att liksom, det är en sån genomslag. För det möter barn förbi skolan. Så. Mm. Men också, det finns massa material. Det finns, de har spelat in separata lektionstipsserier som är jättebra resurser för lärare och så också naturligtvis.
Mm.
Men liksom, hon är en aktuell person i barns värld. Så. Och därför är det superkul att hon är med. Mm. Och den kommer här.
För 5 år sedan började jag driva frågan om att föra in programmering i läroplanen. Om någon hade sagt då att det skulle ta 5 år hade jag nog tyckt att det kändes som en evighet. Idag känner jag att det gick väldigt fort, för nu är vi här. I juli 2018 så blir programmering obligatoriskt i alla årskurser i grundskolan. Å ena sidan känner jag hurra, å andra sidan känner jag hjälp. Man ska akta vad man önskar sig, för det kan slå in, heter det ju. Och jag pendlar rätt kraftigt mellan hopp och förtvivlan. För jag tror på det här. Jag tror att vi är i en värld där verkligheten består både av atomer å ena sidan och bitar å andra sidan. Behöver vi förstå bägge delarna. Och jag tror att ju mer osynlig tekniken blir, desto viktigare är det att vi lär oss se den. Och vi lär oss förstå den och framför allt att kunna kritisera den. Men jag ser också oron och stressen hos lärarna. Jag ser bristen av förståelse från huvudmän att avsätta tid och resurser för att se till att det här blir bra. Jag ser också faran i att programmering i skolan inte blir den nyckel till digital förståelse som jag tror att det kan vara, utan snarare något utanpåliggande. Kanske lite roliga robotar och bling, utan att det tillför eleverna någon djupare förståelse för den digitala världen som vi lever i. Men mest av allt är jag positiv. Jag hoppas att de forskningsprojekt angående programmering i grundskolan som finns runt om i Sverige kommer ge oss bra nycklar till hur vi ska gå vidare. För vi måste se det här som början på en resa där vi inte riktigt vet var vi landar. Det är det som gör 2018 till ett så otroligt spännande år.
Himla kul att höra henne, och jag tänker spontant på när vi sprang på henne i Almedalen när hon hade fortfarande rosa hår från en inspelning. Kommer du ihåg det?
Absolut. Jag tycker det är skitkul att det är folk som där i bakgrunden. Ja. Det har ingenting med det att göra, men det ändå ökar på dramatisk effekt. Jo, absolut, absolut. Jag träffar på Karin många gånger.
Jo, men man blir lite glad när man träffar på henne. Alltså, och när man hör henne.
Varje gång jag träffat henne så är det precis så. Man blir supersmittad av hennes energi och liksom så till yrket. Och så. Mm. Det märks supertydligt. Mm. Och vill man ta del av det mer, lite som en bonustips, så skriver hon krönikor i Lärarnas tidning som är superbra.
Absolut. Och från Lärarnas tidning till Lärarförbundet.
Jag är säkert inte jättestort med tanke på att det är Lärarförbundet som äger Lärarnas tidning.
Eller hur?
För den som inte är med på det.
Ja, och nästa spanare är från just Lärarförbundet, eller hur?
Japp, det är Elisabeth Mossberg. Hon är ordförande för Lärarförbundet i Göteborg och sitter i styrelsen för Lärarförbundet nationellt. Mm. Hon har varit hon är grundskollärare från början. Och jobbar numera fackligt och har ett jättestort och intressant engagemang för liksom vad facket kan innebära för dels alltså jämställdhetsfrågor och jämlikhetsfrågor och så, men också liksom i kombinationen av att ha ett professionsperspektiv och att ha ett fackligt perspektiv. Jag tycker jag väldigt mycket om att lyssna på Elisabeth när hon pratar om skola och lärande och så. Mm. De gångerna jag fått möjligheten att göra det. Och därför är jag så glad att hon är med nu.
Absolut, och hennes spaning kommer här.
Elisabeth Mossberg heter jag och jag är ordförande för Lärarförbundet Göteborg och jag sitter även i förbundsstyrelsen. Jag tänkte spana lite på 2018. Att spana på skolan är ju rätt intensivt kan man säga, för det händer ju så otroligt mycket. Och det händer ganska jobbiga saker som lärarbristen, men även att lärare är sjuka och de blir utförsäkrade. Arbetsmiljön kan vara tung, så att det finns en hel del mörka moln på skolhimlen så att säga. Men därför så har jag valt tre saker som jag ser lite positivt på. Där det finns en potential att faktiskt bli positiva saker framöver. Den första saken är att jag tror att tillitsdelegationen kommer att bli ganska synlig i debatten. Det behövs diskuteras och funderas över hur vi ska vända och lämna den här new public management med sin kontrollstyrning och brist på ansvarsutkrävande. Det har inte fungerat bra i skolan. Så därför tror jag att tillitsdelegationens tankar om att engagemanget och kompetensen hos medarbetare ska vara i centrum för styrningen. Det kommer man att diskutera mycket mer än vad man har gjort hittills under 2018. Varför tror jag det här då? Jo, jag tror därför att Göteborgs utredningar inför nya förskoleförvaltningen och den nya grundskoleförvaltningen har smittats en hel del av tillitsdelegationens tankar. Och man jobbar för fullt med hur man ska bygga tillit i organisationerna. Jag ser också att Malmös förskoleförvaltning jobbar väldigt mycket för att vända till en tillitsstyrning istället för en kontrollstyrning. Den andra saken som har möjlighet att utvecklas till något positivt är idén om professionsprogram. Jag tror att vi lärare verkligen behöver en tydlig och valbar vägar till karriärutveckling genom hela vårt arbetsliv. Men det ska vara just valfrihet, att man ska själv välja om man vill gå med i det här professionsprogrammet. Men det ska finnas tydliga vägar och varje karriärsteg ska innehålla kompetensutveckling på något sätt. Vi behöver fylla på våra kunskaper hela tiden som lärare. En tydlig och förutsägbar karriärväg för lärare tror jag är jättebra. Och varför tror jag det här? Jo, jag tror det därför att förstelärarformen har inte varit så tydlig vad det innebär att vara förstelärare. Och det behöver det bli. Den tredje saken är att jag tror att äntligen kommer man att rensa på lärarnas administrativa uppgifter. Jag tror det därför att jag pratas om så himla länge, men äntligen så tror jag att det faktiskt kan hända. I Göteborg har vi i alla fall jobbat stenhårt med och hittat bra modeller, men nu är det dags att gå från ord till handling, att verkligen hända någonting för lärarna. Det var mina tre saker. Jag skulle kunna säga så mycket mer. Vi har en avtalsrörelse, det är valår och det händer otroligt mycket i Skolsverige under 2018. Men jag valde de tre sakerna. Jag valde att se dem positivt. Det kan man göra annorlunda. Det finns många bump på vägen, det finns många hinder, men det finns också många möjligheter. Och jag hoppas på dem under 2018.
Yep.
Jag måste säga att jag tycker det är befriande att hon pratar om det positiva ändå. En sån här när man ska blicka in emot ett nytt år.
Utan att det blir så här lalligt eller så här, liksom så här, man sopar saker under mattan. Utan att så här, det här är liksom på riktiga förbättringar som finns runt omkring och som vi behöver övra med oss. Och så så det hjälper inte att ha en totalt nattsvart bild eller en totalt så här skimrande bild att allting är så himla frid och fröjd, utan man behöver kunna ha flera saker i huvudet samtidigt. Och det tycker jag det här pratet sammanfattar väldigt bra.
Mm. Och tilliten kommer tillbaka.
Mm. Ja, precis. Det är en röd tråd som kommer igenom.
Så, 2018 verkar bli tillitens år alltså. Precis. Kan vi säga så här, i hälften av spanningen.
Vi utropar det halvvägs igenom. Ja. Innan vi har kommit fram till 2018. Vi får väl verkligen se vad det landar.
Ingen nyårsspaning utan en skolpolitiker.
Precis. Det är ju faktiskt så. Alltså om man tänker att det man kan ju ibland säga som varandes lärare som arbetar nära verksamheten som du och jag är, tänker jag säga, vad har vi egentligen politiker för? Men det är ju ändå så att det finns en styrning av skolan som är superviktig på den nivån som är viktig att ta till sig, och på nationell nivå är det så himla så här, lätt att det blir pajkastning. Därför har vi istället valt att gå lite i sidospår och hittat kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jamme, som förut var skolkommunalråd, jag vet inte vad titeln egentligen är, typ skolborgarråd eller liksom kommunalråd med ansvar för skolan och så, fast i Malmö förut. Mm. Och det har ju hänt mycket runt skolorna i Malmö under tiden som hon var liksom chefen för det. Så jag tänker att vi lyssnar lite på vad hon har för tankar om 2018.
Jag vill börja med att säga tack för att jag blir inbjuden att avsluta året med att prata om något av det både roligaste och viktigaste jag vet, skolutveckling. Jag är ordförande i kommunstyrelsen i Malmö, en snabbt växande stad där 40% av befolkningen är yngre än 29 år. En stad där flera tusen förväntansfulla förskolebarn och skolelever varje år kliver över tröskeln för första gången till sin förskola eller skola. Ivriga, lite nervösa, förväntansfulla och många av dem också lite vilsna utan så många svenska ord med sig i bagaget. Ungefär 50% av eleverna i våra grundskolor pratar minst ett annat språk än svenska hemma. Det är i mina ögon en helt fantastisk tillgång i den globala värld vi lever i, när vi förmår ta vara på den. För det krävs lite extra att se till att alla elever, oavsett vem de är och var de kommer från och vilka föräldrar de har, ges likvärdiga förutsättningar att utveckla både det svenska språket, övriga språk, samtidigt som de fullt ut får möjlighet att växa och lära sig övrigt. I flera år har jag tyckt att den skolpolitiska debatten har varit alldeles för ängslig. Debatten om skolsegregationen har varit för tafatt och likaså debatten om det svenska skolmarknadssystemet som ser eleverna mer som kunder än som individer med rätt till både bildning och utbildning. Jag tycker krasst att det har funnits en för defensiv politisk hållning som mer eller mindre utgått från att skolsegregationen inte riktigt går att rå på. Men nu till min spaning. Jag tycker nämligen att det börjar hända någonting positivt i skoldebatten. Bara de senaste åren har likvärdigheten och klyftorna debatterats på ett helt nytt sätt. Flera röster har höjts och när till och med OECD flaggar för att de ökade klyftorna inom det svenska skolsystemet är ett problem för kunskapsutvecklingen, ja då är det läge att samla ihop sig. Jag önskar så att den här debatten tar fart på riktigt med fokus på att hitta lösningar och reformer som bryter segregationen. Klyftorna är ingen naturlag. Jag kan räkna upp många exempel från Malmö idag där vi tydligt ser att när vi planerar så att elever med olika förutsättningar faktiskt möts och går i skolan tillsammans, då förbättras resultaten. Men vi skulle behöva fler verktyg. Det handlar om hur vi kan jobba med upptagningsområden, hur vi kan planera långsiktigt, både ekonomiskt och när det kommer till etablering av nya skolor. Idag finns det gott om elever som vittnar om att de har förbättrat sina resultat när de kommit i miljöer där alla utgår från att de både kan och vill lära. Jag är alltså mer optimistisk nu än på länge, även om det visst finns en risk att just valår bjuder på snabba utspel och symbolpolitik snarare än nödvändiga och blocköverskridande beslut. Jag skulle vilja att 2018 blir året då vi får en rejäl diskussion och gärna en bred samsyn om vad som är en bra skola. För en del låter det säkert banalt. Den bästa skolan är den där alla elever får godkända betyg, tänker många. Och det är naturligtvis målet, men i mina ögon är den bästa skolan den som förmår att få alla elever att lära, utvecklas och växa. Idag finns det många skolor där både professionen och eleverna förmår att leverera fantastiska framgångar, men som sällan ges beröm eller uppmuntran utan snarare målas ut som misslyckade för att de inte har räckt riktigt hela vägen fram. Kanske på grund av många elever har levt under tuffa sociala förhållanden eller att många är nya i Sverige och har kort tid i skolsystemet. Och sen så finns det skolor som lovprisas och hyllas trots att de rimligen utifrån elevernas förutsättningar borde kunna prestera så väldigt mycket mer än vad de faktiskt gör. I grunden tror jag att den här lite nonchalanta bedömningen av vad som är bra och dåliga skolor leder till fel fokus i skoldebatten. Att skolor som på riktigt är bra på att lyfta eleverna, de ratas av resursstarka föräldrar och elever och kanske till och med av lärare. Att skolsegregationen faktiskt förstärks av detta. 2018 vill jag också se mer av tillit till professionen och mindre av politisk detaljstyrning på alla nivåer. De senaste 7 åren har vi sett en positiv skolutveckling i Malmö med minskade skillnader mellan skolorna. Den positiva utvecklingen hänger ihop med att vi har haft ett tydligt fokus på just utveckling och tillit. Vi har haft tillit till professionen och skolornas förmåga att analysera just sina elevers behov. Vi har slipat på resursfördelningen och byggt upp stödet som utgår från skolornas och elevernas behov. Vi jobbar aktivt för att elever med olika förutsättningar ska mötas. Allt detta och många hårda arbete ger resultat, även om vi har långt kvar. Mellan kommunerna är det bara staten som kan utjämna skillnaderna. Därför måste staten ta ansvar och fördela de statliga resurserna och det statliga stödet efter behov. Precis på samma sätt som staten kräver att kommunerna och skolhuvudmännen hanterar sina resurser. Tack för i år och gott nytt 2018!
Hon känns ändå väldigt grundad i Malmös problem på något sätt. Alltså vi har ju haft Reepalu som har varit en figur i Malmö länge. Men här känns det som en person som är väldigt intressant och som jag har hört förut som säger mycket intressanta tankar. En jordad person på något sätt som inte kastar så mycket paj kanske.
Nej, precis.
Och Nu förstår du. Nu blir det tankesmedja. Det finns en ny tankesmedja som heter Tankesmedjan Balans. Eller jag vet inte hur ny den är.
Nej, precis. Den är väl, det kan nog vara från 2017 då. Alltså vad den skriver själva i sin beskrivning är så här. Anställda i vård, skola och omsorg hoppar strömhopp in i väggen. Vi granskar varför.
Mm.
Det är en ganska tydlig exempel. Får liksom säga, okej, det här är deras fält, det är deras perspektiv, det är deras inställning till vad som händer.
Mm.
Och då är det, finns det två personer. Det är Marcus Larsson och så är det Åsa Plesner. Så vi har bett Åsa att spela in en spaning som kommer här.
Prata om vad du tror ska hända under 2018. Eller om vad du hoppas ska hända under 2018, sa Karin och Jakob. Ja, det är ju två helt olika saker det. Men jag tänkte börja i en annan ända. För vad kan egentligen rimligtvis hända på ett enda år? Ett år är så kort. Min hobby är att läsa kommuners budgetar. De beslutas för ett år i taget. Den här vintern försöker jag läsa alla svenska kommuners budgetar för 2018. 290 stycken. Det är inte så omöjligt som det låter. Jag har slutat jobba i skolan så jag har ganska mycket fritid. Ett enskilt år spelar inte så stor roll. Även politikers handlingsutrymme är begränsat när de tar ett år i taget. Behoven ska beräknas. De kalkylerade intäkterna ska fördelas ut till nämnderna. Några miljoner ska gärna bli över till politiska satsningar. Alltså det där som man sen skriver pressmeddelanden om. Och det hela ska gå ihop. Plus minus noll. Gärna lite till för säkerhets skull. Ett problem bara. Eller rättare sagt en utmaning. Det går inte ihop. Den kommunekonom som skriver underlaget upptäcker att behoven ökar mer än vad intäkterna gör. Hoppsan. Vad gör man då? Ja, alltså det är ju bara ett år det handlar om. Året efter kanske skatteintäkter eller statsbidrag ökar lite mer än vad det ser ut som just nu. Så kommunekonomen använder knepet. Det här är knepet. Man räknar om behoven. Det finns ett indextal för det där, men ingen hindrar dig från att använda något annat tal. Kanske ett tal som är några tiondelar lägre än indextalet. Puff! Några tiondelar av en procent, det är ju inte så mycket. Det är inget att bråka om. Men på kommunnivå kan man snygga till en budget med ganska många miljoner med hjälp av de där tiondelarna. Vad händer på en skola när skolpengen räknas upp lite mindre än vad löner och läromedelskostnader ökar? Ja, det vet du redan. Det blir inköpsstopp. Ett par månader tidigare än förra årets inköpsstopp. Det blir vikariestopp. Det blir färre timmar med resurs. Och det blir att kuratorstjänsten inte tillsätts på några månader. Ett enstaka år går väl bra. Inte så långt. Vad händer när det blir flera sådana år på raken? När det blir många? Det vet du också. Du känner det. I dina spända axlar, i ditt ryckiga humör, i hur du snäser av familjen och i skammen som sköljer över dig när du hör hur du låter. Det är inte bara du och det är inte bara i din kommun. Det är inte bara i skolan. Det är hemtjänsten också, primärvården, äldreomsorgen, socialtjänsten, biblioteken och boendestödet. Visst finns det goda exempel. För med rätt kollegor, rätt chef på rätt plats så kan det fungera ändå. Och då är välfärden en fantastisk verksamhet och arbetsplats. Åtminstone det året. Nästa år, 2018, ska ett nytt kollektivavtal förhandlas, ett val hållas och Lärarförbundet har kongress. Vad kan rimligtvis hända på ett år? Vi får se. Jag hoppas på att hela miljonen välfärdsarbetare börjar se kopplingen mellan knepet och de egna spända axlarna. och att vi börjar säga ifrån. Vi skolfolk kan göra det till exempel i avtalsrörelsen och i valrörelsen och på Lärarförbundets kongress. Vi kan göra det på APT:er och på insändarsidor och genom att stanna hemma när vi är sjuka fast det tar emot. Tänk om nästa år blir året när det vänder. Det är vad jag hoppas på.
Det var ord och inga visor det.
Nej, men verkligen. Jag tycker det är schysst med ett sånt perspektiv när man liksom förklarar så här att liksom saker som händer påverkar på riktigt de som jobbar med att utföra välfärd.
Mm.
Det finns alltså så här, utan att ge sig in på en diskussion om kommunalskola eller statlig skola, så finns det ändå ganska många mellanchefer i hela skolsverige som inte riktigt alltid förstår vilka liksom konsekvenser deras beslut har för vad som händer i klassrum och vårdavdelningar och liksom överallt där det finns offentlig verksamhet. Så.
Mm.
Och då tycker jag att Åsa gör ett starkt argument för att säga stopp. Fundera på vad du gör.
Ja, eller hur? Och tydlig tycker jag. Det var en väldigt...
Tillbaka egentligen till det med tillit. Mm. Fast på ett lite annat sätt. Eller så. Mm. Så att, vad händer om vi inte får till det med tilliten? Om det inte blir så bra som det behöver vara.
Då blir det ju så här, när man inte lyssnar på lärarna till exempel, eller vårdpersonalen eller bibliotekarierna eller...
Japp.
Ja.
Så är det. Du, vi börjar närma oss slutet på både det här året och det här avsnittet och alla de här gästerna. Och då är det som vanligt så att vi har en elev på slutet.
Ja, och vi har valt Vilma Otterbratt som har gått på Schillerska gymnasiet i 3 år. Hon tar studenten till våren.
Mm.
Elevkursordförande och super... en elev som ger framtidshopp, tycker jag.
Verkligen.
Ja. Och,
hon är ju ett superdyrt exempel på varför vi brukar ge sista ordet till en elev. Faktiskt, alltså jättebra. Vi tar allting vi har hört, vi har pratat om, vi har lyssnat. Vi tackar alla våra gäster som har varit med.
Ja.
Och vi tackar också Vilma som kommer här.
August 23, 2017. Kolla klockan. Den är 16:45. Det är bara några timmar kvar tills jag ska få sitta i Schillerska stora aula och inta mitt sista år på denna skolan. Nervositeten sprular runt i hela kroppen och det känns nästan lite sjukligt. Börja trean, ta studenten, jag. Har försökt att sova, men det går inte. Jag ligger bara här och vrider mig och täcket känns som en enda stor varm säck som bara är i vägen. Klockan är 16:45 och att ens försöka sova är hopplöst. Märks det att jag längtar? Välkommen till nyårsspaningen 2018 med mig, Vilma Otterbratt. Det som jag läste tidigare, det var ett utdrag ur min dagbok natten innan jag skulle börja trean. Och det var precis som jag skrev. Det var nervöst och pirrigt att få påbörja sitt sista gymnasieår. Då kände studenten så långt ifrån. Men nu när detta året snart lider mot sitt slut så inser jag hur nära den egentligen är. Och tiden har verkligen gått fort nu under gymnasiet. Och ibland skulle jag vilja stanna upp och greppa tag i tiden och pausa. Och bara sakta men säkert få ta del av allt det jag fått uppleva under de här 3 åren. Allt ifrån en ny klass, nya lärare, bli var till ordförande för skolans elevkår och gro en massa nya idéer och tankar för framtiden. Om jag ska vara helt ärlig så kommer jag att sakna 2017 eftersom att det har varit ett år som gjort ett stort avtryck för mig personligen och som jag kommer tänka tillbaka på väldigt mycket när jag blir äldre som ett händelserikt år. Men samtidigt så bär detta året med sig många händelser som jag själv och många ute i världen helst skulle vilja glömma eller önskade aldrig hade inträffat, så är det i slutändan ut en slags styrka till varje person och lär ut att ingen är stark ensam, utan det är vi som bäst tillsammans. Mina förväntningar inför 2018 skulle jag säga är stora, och jag blickar framåt på allra bästa sätt mot det kommande året. Och just den där tanken att tillsammans är vi starka kommer jag bära med mig nu inför sista terminen och ända fram tills jag ännu en gång stiger in i Schillerskas aula med studentmössan i handen och betygspappren i den andra. Mina nyårslöften kommer nog vara att göra saker i tid, till exempel som läxor. För tro det eller ej, jag är världsbäst på att skjuta upp saker i sista minuten. Men sedan också framförallt att uppmuntra mig själv till nya höjder och testa mina gränser. För hur skulle det vara om alla valde att leva innanför ramarna med sina liv? Min dröm är i år att flytta till Uppsala och studera där. Och jag blir helt vätskrämd på tanken att flytta till en helt ny stad. Men jag vet att jag kommer älska det. Mina bästa råd ut till andra elever som själva tänker mycket kring nästa år är att bortse det gamla uttjatade mottot nytt år, nytt jag och istället byta ut det till nytt år, nytt tänk. Det kommer giva dig så mycket mer, för du behöver inte ändra på dig utan kanske öppna nya dörrar för dig själv istället. Se till att kanske läsa en ny bok varje månad. Ge sig själv en klapp på axeln efter varje klar läxa. Eller kanske göra som jag och göra uppgifter i tid. Vilket sätt du än väljer att börja det nya året på, så önskas just du ett riktigt gott nytt år. För du kommer rocka 2018.
Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstad.